Jag har funderat på lite vad som har hänt med Sana, det här svenska AI-bolaget, sedan de köptes upp av Workday i höstas för 10 miljarder kronor.
Ja, men det var jättemycket snack om den här stora affären då, väldigt stort intresse. Alltså Joel Hellermark som är grundaren av Sana, det var liksom, han sålde sitt livsverk, det slogs på stora trumman och sen har det varit ganska tyst.
Precis, och så hade de en pressträff härom veckan digitalt då, eftersom han var i USA, och jag frågade om just det här, liksom, frågan som jag ställer mig är, kommer Sana finnas kvar i Stockholm eller kommer de flytta till USA nu när de är en del av ett stort amerikanskt företag? Joel svarade då så här:
I'll remain in Stockholm for a couple more years. At some point I need to move, it's just too dark, but the timing hasn't come yet.
Sen ville då också, när han började prata om hur mörkt det var i Sverige, så ville Anil Busri, grundare och vd för Workday, också komma in och ge sin syn på det här.
By the way, I'm thrilled that Joel wants to continue to build in Stockholm. I've spent a lot of days in Stockholm over my life. It's a wonderful city, great talent, and I hope to get to visit there. I've been for midsummer. I'm not going to go there in the winter. I know how little light there is, but I'll visit him during midsummer.
Det är en klassisk grej att man vill åka till Sverige över midsommar. Vår enda högtid.
Det var det värt att komma hit. Men ska man vara lite mer seriös då, så kommer ju själva bolaget Sana ha kvar sin, eller som de nu heter då, Workday, deras AI-avdelning, kommer ha kvar sin forskning och utveckling i Stockholm, för att det är väldigt bra. Men fokus flyttar till USA och Joel kommer att flytta dit också.
Det är ju också en relevant, väldigt relevant fråga, givet att det här är vi också spanat om i podden, men att det är många svenska AI-bolag som antingen har startat företagen i USA, eller att det, ja, men snackas om att man ska flytta dit. Och generellt så flyttar ju många startupbolag utomlands.
Och min helt unika spaning i det här då är att Joel redan är väldigt amerikansk. Lyssna bara på hur det lät då när det är frågestund på presskonferensen och det är min tur att fråga.
Yes, hi Joel. I'll ask the question in English.
Hi Henning, how are you?
I'm good. The weather in Stockholm is nice.
Hörru, direkt ett överdrivet trevligt how are you? Det mest amerikanska som finns, men jag försöker i alla fall med det mest svenska som finns då kontra att börja kallprata om vädret.
Ja, alltså verkligen. Du lyssnar på Techbrief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Sofia Sinclair och är techreporter.
Och jag heter Henning Eklund och är också techreporter.
I veckans avsnitt, svenska prisjakt får kritik av sina kunder och tajmingen kunde inte varit sämre. Vi tar reda på varför man vill bygga datacenter i rymden och dessutom, vad händer när man använder AI på sin hund? Hur vanligt är det att du som sista ord på en sökning du gör på Google slänger in ordet billig eller nära mig?
Inte så ofta tror jag. Det känns som att min fördom säger att om jag skulle skriva in billig skulle jag hamna på Temu, och det är liksom kanske inte där jag shoppar mest.
Men
det är
en, det är en fördom. Du liksom ser dig själv som lite ovanför.
Typ så.
Okej. Ja, jag kan i alla fall relatera till att slänga in ordet billig, och jag tror inte att jag är ensam, för jag gissar att det är några av ett av orden som ligger i topp. Och det är liksom en av de mest mänskliga frågorna. Alltså, varför betala mer när jag kan betala mindre? Och den här väldigt enkla frågan ligger egentligen till grund för ett helt segment på internet av prisjämförelsesajter. Och det här är en av dem.
Finn allt det som du vill ha. Prisen den må vara bra. Ändrar sig från dag till dag.
Värt att checka prisjakt för att sammanligna alla priser.
Prisjakt.
Toppen nå.
Prisjakt.
Värt att checka.
Prisjakt.
Värt att checka.
Prisjakt.
Norska har ju något alltså.
Allt låter bättre på norska, det är tyvärr så.
Tyvärr.
Ja, det här var alltså en reklamjingel för sajten Pris.
Det tror jag folk förstod faktiskt.
Jag vill vara för tydliga om det inte framgick, det gick ganska snabbt där.
Det har ju funnits ett antal sådana prisjämförelsesajter. Prisjakt och Price Runner har väl varit de största. Price Runner köptes upp av Klarna hösten 2021 för runt 9 miljarder kronor.
Jag minns att vi liksom verkligen hade så stor bevakning av den här affären, och att det kändes väldigt hett och så här, lite coolt.
På
ett halvverkligt sätt.
Det var ju ganska hett. Nu kanske det har möjligen gått ner lite i relevans med AI-utvecklingen och hur man shoppar numera, men det är ju fortfarande ett liksom viktigt segment på nätet, får man ju säga.
Ja, men det känns kanske inte riktigt lika sexigt längre. Och det kanske inte är riktigt lika högt värderat heller, verkar det som. För den nästa stora affär som gjordes i det här segmentet i Sverige efter Price Runner, det var ju då Prisjakt. Och det var i maj förra året, och då var det Schibsted Marketplaces som sålde tjänsten till riskkapitalbolaget iEquity för ungefär 500 miljoner.
Just det, mycket mindre än konkurrenten Price Runner sålde sig Klarna, men det var ju en annan ekonomisk verklighet då. Och det var ju då alltså våra gamla, eller våra nuvarande till och med, grannar här i huset där vi sitter, Schibsted, som numera heter Vend då, den delen, som sålde det här bolaget.
Ja, och varför vi snackar om det här just nu, det är ju för att det den senaste veckan har kommit fram att en lång rad avhopp har skett från Prisjakt. Det är flera ganska tunga e-handlare som har gått ut och berättat att de är väldigt missnöjda och varit rätt högljudda kring det. Det är ju inte jättevanligt egentligen att flera kunder går ut så där kanske och riktar så hård kritik helt öppet. Bland annat Inet, Buyers Club, Cyberphoto och Jolly Room. Det är både så här, det är lite blandat där, både dataförsäljare, barnprodukter, lite allt möjligt. Också CD-on.
Mm.
Och skälet är ju då ganska enkelt. Det är för dyrt, tycker de.
Jag såg det här Inets blogginlägg som var väl första som jag såg i alla fall, som gick ut med det här och var ganska kritiska mot att liksom hela vår vinstmarginal ungefär går till att betala Prisjakt och att det har blivit ohållbart. Någon slags förhandlingsteknik kan man ju tänka sig att det var också, att man liksom vill få ner priserna.
Ja, men för det var ju också, jag minns inte om det var dem eller om det var någon annan e-handlare som sa att ja, men om priserna sänks, då kommer vi ju jättegärna tillbaka igen. Mm. Så det var vi ganska öppen med.
Och tajmingen för det här kunde ju kanske inte vara sämre för Prisjakt. Vi ska berätta mer om detta efter en kort paus. Vi pratar om prisjämförelsesajten Prisjakt och det här lilla kundupproret som pågår och varför det är exceptionellt dålig tajming.
Ja, för att jag sa ju att många e-handlare tycker att det är för dyrt. Men det tycker väl samtidigt de flesta som jobbar med någon form av... Eller om du är kund till någon så tycker du väl ofta att det är för dyrt generellt. Men vi kanske ska förklara lite mer om hur Prisjakt faktiskt tjänar pengar för att man ska förstå vad det är som har gjort de här e-handlarna så arga.
Precis, för e-handlarna vill ju givetvis nå ut till sina potentiella kunder. Och om många av dem är inne på prisjämförelsesajt så är det ju bra att ha sin produkt liksom högst upp och få extra bra exponering. Och då betalar man då som e-handlare pengar för varje klick som Prisjakt skickar vidare till din sajt. Det finns en prislista som är offentlig faktiskt, som är ganska rolig, för att det är då nedbrutet på segment, alltså vilken typ av produkt det är, så kostar det olika mycket och det är jättestora skillnader. Då.
Och som e-handlare måste du då ha, alltså dealen med Prisjakt, att du behöver ha hela ditt sortiment hos Prisjakt. Du kan liksom inte bara ha det segmentet som du själv vill välja liksom.
Mm. Ja, men precis. Och då, om man till exempel säljer smink eller byggmaterial, så är det ganska billigt. Mellan 2-3 kronor ungefär per klick då. Mm. Medan det, har du varit inne och kollat på den listan, Sofia?
Jag har smygkikat lite.
Så liksom näst högst upp då så ligger i den kategorin bland annat sexleksaker, toner, kassetter, bläckpatroner. Ja, det verkar vara dyrt. Och liksom allra högst upp då, dyrast, uppe med 15-16 kronor per klick, är då linser. Som verkar vara liksom det allra hetaste.
Varför
som folk
vill ut med. Varför är linser så himla? Det andra kan jag förstå lite, för det är kanske saker man inte köper jätteofta.
Jag vet inte, det är liksom hård konkurrens mellan olika e-handlare och säljer linser kanske, jag vet inte. Jag har fungerande syn, så jag behöver inte bry mig om sånt.
Gud, andra gången i det där poddsegmentet som du känner att du är ovan, du är liksom lite över mig och våra lyssnare.
Nej, förlåt, det är inte så.
Och det som har hänt då, vissa beskriver det som att det har hänt de senaste 2 åren, så att det inte bara är någonting som skett precis nu. Men det är ju som sagt att de har höjt priserna. Det här har Prisjakt också gått ut och berättat om själva. Och det var en höjning från 1 januari som för vissa innebar liksom en höjning på 20%, berättar de för oss och för andra medier. Och det verkar ha varit droppen för ganska många, även om vissa lämnade redan förra året.
Ja, Ja, precis. Det har ju varit en del protester även innan, men de har inte varit lika uppmärksammade som nu när det har varit liksom så många som går ut med detta.
Och vissa, alltså flera av dem har ju också, vi var ju inne på att det var lite förhandlingsteknik, tror jag, från de flesta, antar jag. Vad skulle man annars vinna på med att gå ut med det så här öppet? Men flera av dem pratade ju också om att vi kommer bli tvungna att välta över det här på kunden. Mm. Om de här prishöjningarna är ohållbara, vi kommer behöva lägga det på kunderna. Och att man inte då ville göra det för att upprätthålla marginaler. Så att det är ju väldigt svårt att veta, så här, har det blivit dyrare för kunden på grund av de här prishöjningarna också? Det vet vi ju inte, men det är klart att det är ett rejält alternativ.
Ja, och samtidigt en viss prishöjning kan man ju ha i liksom tider av hög inflation, och så jag vet inte exakt vad Prisakt har för kostnader, men att det är väl inte orimligt att de höjer priset ibland, men nu verkar det ju vara för mycket. Men du sa att det var extra dålig timing.
Ja, varför precis. Då? Ja, men du är ju nygift, relativt i alla fall, Henning.
Ja, kan säga.
Vet du vad man pratar om när man klär bruden?
Det är väl när hon stänger in sitt rum med sina brudtärnor och fixar dem med hår och smink och klänningar och så. Eller det var inte det du tänkte på?
Ja, men i det här fallet så handlar det ju egentligen om att då kanske generellt få ett bolag att se så bra ut som möjligt inför en börsnotering. I det här sammanhanget. Att man, man sminkar upp någonting för att i de flesta fall få en högre värdering.
Just det är inte helt ovanligt i, det kan vara olika typer av affärer, både börsnoteringar och uppköp, så kan det ju vara att så här, du behöver ha nått en vissa intäkter vid ett visst tillfälle, och då så ser du till att liksom blåsa upp det så mycket som möjligt, som kanske inte är så långsiktigt hållbart.
Ja, men också man kan sälja in det sen. Företag gör ju så kallade roadshows, att man liksom säljer in bolaget till investerare och så vidare inför en notering, och då behöver man ju kunna visa på siffror som ser bra ut, och man behöver kunna ha ett starkt case. Och det är väl lite det som flera har spekulerat i har hänt här, givet att det har ryktats om att Prisjakt ska gå till börsen. Så, ja, men det pratades om att de skulle göra det nu i mitten av, mot slutet av mars redan.
Och det är väl inte orimligt om ett riskkapitalbolag liksom köper upp ett företag och så här, försöker göra om lite och sen liksom sätter det på börsen. Det är väl ett ganska standardförfarande. Så det hade ju inte varit helt otänkbart. Jag läste också medieuppgifter nu om att de här eventuella planerna har pausats. Man kan ju ta alla de här uppgifterna med en liten nypa salt, men det låter ju inte orimligt givet turbulensen här.
Nej, precis. Och det som var i det här fallet var också att det som jag tror har ju eldat på de här klärbrudens snacket, det är ju att den värderingen som det ryktades om i noteringen var 3 miljarder kronor, vilket ju är betydligt mer än den halva miljarden som Prisakt köptes för inte så himla länge sedan, mindre än ett år sedan.
Det hade varit en pangaffär för e-equity i så fall.
Verkligen. Men om man ska börsnoteras då finns det ju vissa saker man vill ha, och det handlar inte bara om nöjda kunder som helst inte ska gå ut och protestera öppet mot ens affärsmodell.
Nej, precis. Det är väl också liksom det generella klimatet på börsen är ju viktigt, att man ska vilja liksom investera i kanske lite yngre, mer oprövade bolag. En lugn omvärld, stabila förutsägbara liksom förutsättningar. Det är ju inte riktigt det vi ser just nu kanske.
Nej, varken det eller glada kunder är någonting som Prisakt verkar ha haft nu på sistone. Och den officiella förklaringen till varför den här börsnoteringen pausas, det är ju inte att e-handlare har rasat på internet och i tidningar, utan att kriget i Iran och den oroliga omvärlden har gjort att liksom makroläget är lite för ostadigt, tycker man, för att man ska kunna börsnotera.
Lättare att skylla på det kanske.
Ja.
Jag tänker lite på den här teorin om en shitification. Det har vi haft i podden lite grann innan, men så här, om att hur digitala tjänster utvecklas över tid. Att först vill man skapa en jättebra tjänst, få så många användare som möjligt, både liksom, ja, men i det här fallet med en prisinförd sajt, både användare och e-handlare som liksom ansluter. Och sen när man väl har en jättebra sajt, en jättebra tjänst där många är anslutna, många kanske är beroende av att man behöver det här, då försämrar man sajten, trissar upp priserna för att tjäna pengar själv.
Och det har ju också varit en stor kritik från e-handlare, att Prisakt har liksom en monopolställning nu, särskilt sen Klarna köpte Price Runner, att de har så, nu har de väldigt mycket utrymme att göra den här typen av förändringar utan konkurrens.
I alla fall inte i form av prisinförelsesajter kanske. Det är väl snarare så att folk möjligen frågar sina chattbottar.
Exakt.
Eller att Google har olika liksom tjänster. Men prisinförelsesajter så är ju Prisjakt kung just nu och verkar utnyttja den här positionen ganska bra, om man får tro de här e-handlarna i alla fall då.
Ja, nej, men så börsnoteringen får vi ju se vad som händer där. Det kan ju vara så att Prisjakt ändå kan liksom rida ut den här stormen längre fram. Men vad tror du om e-handlarna? Tror du att de kommer komma tillbaka? Eller tror du att det kommer bli ett större uppror som kommer dra med sig fler?
Ja, det är jättesvårt att säga. Det beror ju på vem behöver den andra mest. Liksom. Kommer e-handlarna klara sig bra utan Prisjakt? Eller kommer de inse med ett par månader att shit, vi tappar jättemycket försäljning? Då kanske man måste tillbaka och betala de här högre priserna.
Det är ju flera som har sagt, flera av e-handlarna som har sagt att men vi ser inte så stor förändring. Det verkar inte ha gjort så himla stor skillnad i klick eller försäljning. Men det är ju också väldigt svårt att veta, okej, är det också lite en förhandlingstaktik för att man på något sätt vill tillbaka? Eller varför har man liksom behov av att prata om det här? Det måste man ju alltid fråga sig. Så att, jag tror att ändå, om de lyckas få till någon ny deal som är lite billigare för e-handlarna, då tror jag ändå att det är flera som kommer komma springande tillbaka.
TechBrief presenterar veckans.
Ja, vi har valt veckans hund.
Inte så oväntat för dig som är, eller lite oväntat att det är hund. Du är ju djurvän, men du är ju verkligen en kattälskare.
Jag är kattälskare, men den här gången så kändes det svårt att bortse från Rosie i Australien. Hennes husse då, Paul Cunningham kanske, är tech-entreprenör och fick då beskedet att Rosie har cancer, den här hunden. Det här är kanske en story som vissa av er har hört, men den är ju så pass fascinerande tycker jag att det är värt att grotta ner sig lite i vad som hände med Rosie efter det cancerbeskedet.
Ja, och förutom att han är då tech-entreprenör så finns det ju en annan då tech-komponent i det här. För att husse tog nämligen hjälp av ChatGPT för att hitta en lösning och fick via chatbotten idén att kontakta genomikcentret vid University of New South Wales.
Ja, och det här hade ändå, säger han själv, liksom inte kommit på om han inte hade använt ChatGPT. Vi kan väl lyssna på hur det lät när han var med i australisk TV och berättade om den här nyheten.
Well, we took her tumor. We sequenced the DNA. We converted it from like tissue to data. And then we used that to sort of search for the problem in her DNA, and then develop a cure based off that.
And ChatGPT found that.
ChatGPT assisted throughout the entire process.
That's incredible.
Yeah.
Så man ska bara för att nyansera då, att det var liksom inte ChatGPT som kom på allt det här, men han använde ChatGPT för att komma på vad han skulle göra, och sen använde han också Googles AI-verktyg AlphaFold för att identifiera muterade proteiner. Det kanske hörs på min röst, men jag vet ju inte riktigt vad jag pratar om nu. Men det var alltså mänskliga forskare som sekvenserade hundens DNA och sen tog fram då ett individualiserat mRNA-vaccin som då utifrån exakt de här proteinerna i hunden Rosie, så funkar det här vaccinet liksom bara för henne då.
Men det här tycker jag liksom är en det illustrerar en skillnad i hur man kan använda AI och chatbottar för olika liksom sjukvårdsfrågor eller medicinska frågor som vi har, men det har funnits mycket kritik mot det som vi också har tagit upp tidigare. Men här är ju då inte, det är ju liksom inte botten som ger dig en handlingsplan, utan där har vi bara fått svaret att gå till de här personerna som är kunniga och prata om en lösning.
Precis, så det gäller ju att vara liksom lite smart med hur man använder de här också. Det tror jag att Paul har varit den liksom kanske mest fascinerande frågan som jag tror många ställt sig, inklusive då den här journalisten på australisk TV, frågar då professor Pall Thorardsson, islänning, men bor i Australien då, som var han som tog fram det här vaccinet till Rosie.
Is there any chance this could reshape the future for treating, you know, cancer in humans?
Absolutely, and there are companies, including Moderna, who are working on personalized cancer vaccine.
Absolutely. Det kan bli personliga cancervaccin för människor även i framtiden. Det är lite hoppfullt i alla fall. Ibland är det lite sci-fi i den här podden och så även nu. Sofia, satt du bänkad när Jensen Huang höll sitt öppningsanförande på GPU Technology Conference i måndags?
Nej, jag gjorde tyvärr inte det. Det kanske bara känns det fel. Men jag har ändå läst och tittat på klipp i efterhand.
Jag satt faktiskt inte heller bänkad, men så här lät det bland annat då.
In the future we'll also build data centers in space. Obviously very complicated to do so. We're working with our partners on a new computer called Vera Rubin Space One.
Den nya frontlinjen, inte bara för en video utan för många andra då, alltså datacenter i rymden. Allt som har med rymden att göra känns som att det blir liksom lite nästan löjlig sci-fi direkt.
Lite abstrakt.
Tycker jag.
Ja, men det är också, det har ju någonting i att när man tänker på datacenter och ser det framför sig så är det ju så här enorm, ganska tekniskt komplicerad anläggning. Mm. Och det, jag inser nu hur det här kommer få mig att låta, men jag tänker att jag ska säga det ändå. Mm. Man ser ju liksom framför sig då ett så enormt datacenter som liksom svävar omkring i någon slags omloppsbana någonstans i rymden. Men det är ju inte det här det handlar om.
Det är lite där det handlar om, tror jag. men inte exakt
inte
den bilden du får upp, kanske. Alltså om man bara börjar så här, vad är poängen? Varför vill man göra det här? Så det korta svaret är energiförsörjning. Det är ju en av de stora utmaningarna nu när vi ska bygga ut jättemycket datacenterkapacitet, ja, på jorden, att försörja dem med energi. Och de här datacentren då i rymden skulle potentiellt kunna ha jättestora solpaneler och samla in energi, ja, solenergi helt enkelt, som driver de här datacentren. Och det skulle potentiellt sett kunna bli mycket mer effektivt än den energiförsörjning som vi har idag. För att fatta lite hur man kan tänka på det, så tycker jag att vi kan lyssna på vad Sam Altman, OpenAI-grundaren, säger.
That energy would be eventually the fundamental limiter on how much intelligence we could have.
Ja, men alltså, det som begränsar hur mycket intelligens vi kommer kunna ha är tillgången på energi, är hans take.
Ja, men det är ganska intressant slutsats. Man kan ju fråga sig vilken som egentligen är flaskhalsen för utbyggnaden av AI. Om man ska tro Sam Altman är ju då energi som till slut kommer bli flaskhalsen. Och just nu pratar man väl mer om att det är tillgången till GPUer som är ett problem. Och det är ju därför som tidigare nämnda Nvidia är världens högst värderade bolag.
Ja, men lite så. Men de här GPUerna behöver ju en massa energi och det finns ju massa olika tankar kring hur vi ska kunna lösa det här. Och det är ju liksom tankar om att man ska ha ett litet kärnkraftverk, en liten reaktor på varje datacenter. Eller att man ska bygga dem på specifika platser ute i, liksom pratas om allt från nere i gruvor till ute i Sahara.
Och,
ja.
Ja, men det finns ju också, men man har ju börjat, det här pratade vi lite om förra veckan i podden, men man har ju börjat se också problem med den här enorma och väldigt snabba utbyggnaden som sker just nu. Att det, ja, men dels så kan det påverka privatpersoner i form av högre elräkningar. Och bara så sent som idag när vi spelar in den här podden, det är en diskussion som har förts främst i USA, men idag när vi spelar in den här podden så såg jag att det var en debattartikel från Socialdemokraterna i DI som handlade lite om just det här att man behöver se över den här utbyggnaden av datacenter även i Sverige för att man inte ska riskera att folk att man ser konsekvenser för elpriset hos människor. Och det finns ju liksom ett motstånd och en annan typ av medvetenhet kring de här datacenter nu.
Och det är ju något som jag tror ganska många är oroliga för. Det finns ju en sån stor sån diskussion i USA också med bygglov som överklagas.
Och sen är det lite så här samma sak som vindkraft, att folk kanske inte tycker att det är jättesnyggt att ha nära sin bostad.
Det kan man förstå, och det är därför så många stora personer i techvärlden tänker mycket på detta. En person som uppges vara besatt av idén på datacenter i rymden är en viss Elon Musk. Så här resonerar han.
Like, let's say you wanted to do 200-300 gigawatts per year of AI compute.
Yeah.
It's very difficult to do that on Earth. You know, if you're doing 300 gigawatts a year, that would be like 2/3 of U.S. electricity production per year. Yeah. There's no way you're building power plants at that level.
Okay, Jensen, Altman och Musk, du kör liksom en kavalkad här av techvärldens största kändisar för att...
För att imponera på dig.
Exakt.
Nej, det kanske säger någonting att alla de... liksom tänker en hel del på just datacenter i rymden, att det här kan vara en stor framtidsindustri, kanske inte bara hype. Det Elon säger i stort sett här är ju att om vi vill bygga ut liksom AI-kapaciteten så mycket som vi tänker, så finns det liksom ingen möjlighet att bygga ut energiförsörjningen på jorden lika snabbt som vi vill bygga ut AI-kapaciteten.
Ja, och för Elon Musk så det här, nu minns jag inte om det var specifikt det här uttalat som du spelar upp nu, men det började pratas mycket om att han var besatt av det här i samband med att han också gick ut och pratade om att han ska börsnotera sitt rymdbolag SpaceX. Och sen så dök det också upp att han slår ihop AI-bolaget xAI med SpaceX. Och det här skulle kunna vara ett sätt kanske att mergea det även med Tesla, för att liksom i större utsträckning lyckas integrera AI även i det bolaget, samtidigt som man drar nytta av det i form av rymdbolaget. Alltså det finns ju en ganska uppenbar synergi för honom här, tänker jag.
Ja, lite egen intresse även från Jensen Huang och Sam Altman kanske, inser jag
nästan. Överraskning. Ja, men det här låter ju ganska futuristiskt, som vi var inne på. Vad kan man säga om vad som faktiskt har hänt och vad är bara stora pojkdrömmar?
Ja, det är ju fortfarande väldigt tidigt, får man säga. I december så var det ett amerikanskt bolag som heter StarCloud som skickade upp en Nvidia H100 som då blev den första GPUn i rymden som liksom faktiskt då utför beräkningar. Det här är ju liksom inte alls tillräckligt bra eller tillräckligt lönsamt eller så, men det finns många initiativ. Nvidia är med på flera av dem. Google har ett som heter Project Sun Catcher. Jag tycker det var ett catchigt namn. De ska skicka upp något slags datacenter som ska kunna liksom utföra praktiska beräkningar i rymden nästa år. Så det är på gång, men det är fortfarande väldigt, väldigt tidigt.
Mm, men det visar ju att det går att göra, även om det är svårt att säga på vilken skala i nuläget. Det låter ju väldigt komplicerat. Tror du att det kan ändå bli gångbart och lönsamt någon gång?
Det är en väldigt bra fråga. Det verkar ju finnas smarta personer som tror det, men det är nog ingen som vet riktigt säkert. Det är framförallt, det är jättemånga utmaningar liksom ingenjörsmässigt som måste utmanas, men kanske framförallt två som vi kan ta upp. Det första är värmen, och det är ju svinviktigt på datacenter även på jorden, att man ska föra bort den värme som skapas. I det här klippet som jag spelar med Elon Musk så säger Jensen Huang sen också att om vi bygger ett datacenter på 2 ton så är 1,95 ton kylning. Det är liksom väldigt lite som är faktiskt GPU, det är nästan bara kylning. Och i rymden så går det inte att kyla på samma sätt som på jorden.
Just det, rymden är ju kall, men det är också ett vakuum. Alltså ingenting leder bort värmen. Fläktar funkar inte.
Nej, precis. Det här är ju lite fysik på hög nivå. För hög nivå för mig i alla fall. Men så har jag förstått det. Jensen Huang säger själv så här.
Of course, in space, there's no conduction, there's no convection, there's just radiation. And so we have to figure out how to cool these systems out in space. But we've got lots of great engineers working on it.
Ja, det låter ändå som att det finns vissa saker att jobba på. Men du nämnde 2 utmaningar. Vilka är de andra då?
Men det andra är hur det går att skjuta upp saker i rymden. Alltså stora, tunga saker som ska upp i rymden. Det är väldigt svårt och väldigt dyrt. Lösningen på det här värmeproblemet verkar vara att bygga radiatorer på de här datacentren. Alltså tungt.
Så då kanske inte min tanke där i början är så himla dum ändå.
Nej, precis. Jag tror de kommer behöva vara ganska stora. Mm. Jag hittade en siffra som säger att den lägsta teoretiska kostnaden just nu på vad det kostar att skjuta upp 1 kilo i omloppsbana är $1,500. Och det här behöver gå under $500 för att det skulle kunna bli lönsamt med de här datacentren enligt en uträkning som en tankesmedel som heter ESP eller ESPI har gjort. Så det är ganska långt kvar där.
Men det låter ju som någonting som SpaceX kanske skulle kunna fixa. Den stora grejen med dem är ju just att jobba med uppskjutningar i rymden och göra dem mer ekonomiska.
Ja, men så är det ju. Och Elon pratar ju själv ganska optimistiskt om att det här kan bli verklighet.
Skräll att Elon Musk är optimistisk kring någonting.
Precis. Att det kan bli ekonomiskt lönsamt inom 5 år. Och precis som du sa, är något man vet om honom så är det att han aldrig skulle ge en för optimistisk tidsangivelse.
Du har lyssnat på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. I studion den här veckan var jag, Sofia Sinclair, och Henning Eklund. Vår producent är Tove Leffler och vår kollega heter Björn Jeffrey. Vignetten gjordes av Stefan Storm och ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen i podden kommer från Prisjakt, Nvidia, US Saudi Investment Forum, Today Show Australia. Vi hörs nästa vecka.